Själv är Stina Näslund, tekniker Astrid Ankarkrona och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideband. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Börja diska era stekpannor med diskmedel.
Visst kan gjutjärn rengöras med diskmedel och visst funkar det med tomatsåser.
Inbränd smuts och matrester, det är bara att skrapa bort.
Joel visar hur han renoverar gammalt gjutjärn, avlivar myter, berättar hur gjutjärn används och sköts på bästa sätt.
Jag älskar att ta hand om de här från sent 1800-tal.
Meny Kristi Himmelfärsdag efter 16 i P1 och i appen Sveriges Radio Play.
Hej, jag heter Margot Axelsson och den här säsongen är det jag som svarar på dina frågor i Allvarligt talat.
Var tror du att man tar vägen när man dör? Tror du att min mormor vet om att jag finns? Det var min fråga.
Skriv till Allvarligt talat, @sverigesradio.se. Allvarligt talat i ett ord alltså. Så hörs vi.
Nu slår klockan 12.
Visa. Spela för mig. För mitt hjärta ikväll. Spela det bort från dig. Spela för mig. Det är vår ikväll. Mörk och tidig vår. Det är tid att spela. Tid att le. Tid att gå från dig. Det är tid för tranor och träd och flod. Det är ingen tid för oss. Det är tid att fly för sång som strök över barmark nyss. Spela våren i löv ikväll, i löv och nyponblom. Spela hela sommarens eld, för tidig, för sen. För kort. Spela för mig. Jag vill le när jag går från dig.
Thank you. Ingrid Arvidsson debuterade som poet 1951 och hon arbetade också som journalist, kulturattaché och på Sveriges Radio. När hon gick bort för ett par år sedan var hon 103 år gammal. Dikten vi fått höra idag, Visa, är en tidig dikt som man återfinner i 1955 års diktsamling Leendet. Det var Lydia Alsen som läste dikten. Sen hörde vi Lang Lang som spelade en vals av Sherman Taillefer. Och det är Simon Bong som väljer veckans musik. Producent för dagens dikt ifrån Malmö. Det är jag som heter Ann Lingebrant.
I Vetenskapsradion om några minuter. Många länder står nu med öppen famn för att välkomna amerikanska forskare som vill lämna Trump-administrationens press på universitetsvärlden. Men vad talar för och emot att de kommer till just Sverige? Hur attraktiva är vi? Hör en jämförelse mellan Sverige och Ohio. Och så en amerikansk professor som kom hit för 4 år sedan och som vet vilka utmaningarna är. Vetenskapsradion strax.
Först ska vi få höra lite om tisdag eftermiddagens Studio 1 och talkshow i P1. Varsågoda.
Ja, idag kommer Gunnar Bolin tillbaka igen i talkshow. Oduschad liksom igår tror vi, men ändå så fräsch på sitt Gunnar Bolin-sätt kanske. Vi ska prata om wrestling med komikern Messiah Hallberg som säger sig älska denna mycket märkliga sport. Man kastar omkring varandra i en ring på låtsas till publikens förtjusta vrål. Vad lockar med den sporten? Vem lockar den sporten? Och är det ens en sport kan man fråga sig. Sen fortsätter vår framgångsrika miniserie om döden, idag om nära dödenupplevelser. Richard Schwartz skrev i DN att han dog 3 gånger förra året och inte en enda gång fick han en nära dödenupplevelse. Men vi har expertis i studion i eftermiddag som kan vittna om andra erfarenheter. Och sen om Brasilien som har blivit ett paradis för spioner visar sig, i synnerhet från ryska GRU, för att ligga lågt och skaffa nya identiteter inför nästa uppdrag. Lotten Collin kan berätta mer. Allt detta i eftermiddag i talkshow med mig Jonas Bonnier och Gunnar Bolin.
Och i Studio 1 efter 4 så blir det mer om det brutala mordet på en jordansk stridspilot som brändes ihjäl av IS. Och den svenska IS-terroristen Osama Krayem åtalades ju idag för inblandning. Sen har ju UD haft sitt möte med Israels ambassadör och kallat Israels krigföring i Gaza för oförsvarlig. Analys av detta blir i eftermiddag. Och så blir det reportage från Ecuador där militären anklagas för att ha fört bort och mördat oskyldiga pojkar i kampen mot gängkriminaliteten där. Vår korrespondent har träffat pappan till 2 av pojkarna. Ni hör också om riskerna med att män inte tar cancersymptom på allvar. Och så blir det debatt om huruvida Sverige har råd med arbetstidsförkortning. Och så ska vi gå på röda mattan för Polarpriset delas ut ikväll, bland annat till rockgruppen Queen. Och vi gästas av musikalartisten Peter Johansson som sjungit x antal timmar Queen i musikalen We Will Rock You i London. Vi hörs efter klockan.
Trump har ju gått fram hårt i världspolitiken på sistone. Hur många luckor finns det för Kina att utnyttja här, Moa Kärnstrand?
Ja, men det finns ju som en hel god schweizerost full av luckor för Peking nu.
En god ost. Hur smakar det där, Hanna Sahlberg?
Ja, i Peking så smakar den ju gott just nu.
Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio Play.
There's many moments when I wake up and look outside and I think to myself, how in the world did I end up in Sweden?
När universitetsvärlden i USA står under stor politisk press hoppas omvärlden och Sverige kunna rekrytera amerikanska toppforskare.
Det finns ju många ställen att välja på i Europa, och varför de skulle välja just Sverige, det måste vi ju fundera på.
Det finns väldigt mycket ranking, till exempel på akademisk frihet, där Sverige ligger väldigt långt ner.
Med en akademisk frihet som lämnar mycket att önska och mycket lägre löner, hur attraktivt är Sverige för amerikanska forskare som vill lämna USA? Det här är Vetenskapsradion i Sveriges Radio P1. Jag heter Ylva Karlqvist Wahlborg.
How jet lagged are you right now?
Extremely.
Professor Susan Dynarski från Harvard sitter uppkrupen i en svart fåtölj i ett rum på Handelshögskolan i Stockholm. Hon vilar lite i en paus mellan föreläsning och möte för att komma ikapp efter resan mellan tidszonerna.
I had a cappuccino at lunch, but I just gave my seminar, so that always is exhausting, pleasingly exhausted.
Susan Dynarskis forskning och undervisning handlar om att förstå och försöka minska ojämlikhet inom utbildningssystemet i USA.
It's certainly true that research in general in the United States is under attack, and one of the first agencies that Musk went after was the Department of Education.
Utbildningsdepartementet som finansierat stora delar av mitt arbetsliv var ju ett av de första målen för Trumps och Musks nedskärningar. Och många jag arbetat med är utan arbete nu, säger Susan Dynarski.
I don't think the US is going to be number one in the world in terms of university education, in terms of research again for a long while, if ever.
Hon har redan kommit till punkten där hon är tveksam om USA någonsin kommer tillbaka som ledande forskningsnation i världen. En position som byggts upp allt sedan framstående forskare under andra världskriget tvingades fly undan nazisterna och hamnade i USA.
That combined with the public investment in science turned the US research world into just a juggernaut of successful research, you know, improvements in health, improvements in technology.
En enorm kraft för utveckling och förbättringar har följt på allt inflöde av stora talanger. Kombinerat med det amerikanska samhällets tidigare stora satsningar på forskning och vetenskap, säger Susan Dynarski. Nu är hon helt förbluffad över hur snabbt det här kan förstöras.
It has been stunning to me how quickly that can be destroyed.
I really feel that the Trump administration's actions are in line with a broader effort to expand his power.
We're going to cut off their funding. We're going to take criminal activity against those.
Nu är det öppen strid och upptrappad strid mellan Harvards ledning och president Trump.
Because I think Harvard's a disgrace. I think what they did was a disgrace. They're obviously anti-Semitic.
Klipp ur Sveriges Radios rapportering om skeendet i USA som hela världen följer. Där Trump-administrationen kommer med förbud och begränsningar och kräver lydnad och efterlevnad för att inte ekonomiskt stöd ska dras in och skatter tillkomma för universiteten. Susan Dynarskis arbetsgivare, det privata och topprankade universitetet Harvard, står i frontlinjen för motståndet och har vägrat underkasta sig. Trump har fryst allt statligt stöd till Harvard och Harvard har stämt Trump-administrationen.
I go to protests, I raise my voice, I'm active on social media, I do interviews.
Jag gör vad jag kan, deltar i demonstrationer, höjer min röst, är aktiv på sociala medier och ställer upp på intervjuer. Och jag fortsätter att undervisa mina studenter, säger Susan Dynarski.
Everyone needs to do what they can if we want to save our democracy.
Detta är den kärva bakgrunden till att många universitet i världen nu ser möjligheten att locka till sig amerikanska toppforskare som inte längre ser en framtid i USA. Till exempel ser Karolinska institutets prorektor, professor Martin Bergö, att nu är en tid att ta vara på.
Framförallt så tänker vi på Karolinska institutet att vi har mycket starkt lärosäte universitet. Vi är i en region som växer så det knakar, en life science hub i Sverige där vi har hundratals företag på campus. Närheten till ett av världens bästa sjukhus som är kopplat till forskning på Karolinska institutet. Så det tror vi är en faktor som kan spela in.
Martin Bergö säger att Sverige har flera tongivande politiker som verkligen brinner för att förbättra förutsättningarna för svensk hälso- och sjukvård och forskning och vår attraktionskraft. Och att det finns flera pågående initiativ i rätt riktning. Och, tillägger Martin Bergö, Sverige är fantastiskt. Men
man har pratat mycket om att vi ska rekrytera hit hopptalanger här, seniora forskare som har lång erfarenhet. De som man pratar om när man pratar om amerikanska duktiga forskare. Jag tror inte att det är så enkelt för dem att flytta och jag tror många av dem kommer att tänka att vi ska sitta still i båten. Alla länder i Europa står ju på tårna nu med dörrarna öppna och har tagit fram finansiering för att få hit folk. Så att det finns ju många ställen att välja på i Europa. Och varför de skulle välja just Sverige, det måste vi ju titta oss i spegeln för och fundera på.
Ja, varför skulle lovande unga eller seniora och välmeriterade amerikanska forskare välja just Sverige i konkurrens med så många andra länder? Det undrar också Carl Wennberg, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Han säger att Sverige inte står högst på listan över länder som amerikanska forskare överväger att flytta till nu.
Det vet vi att det inte gör. Det finns väldigt mycket ranking, till exempel på akademisk frihet, där Sverige ligger väldigt långt ner. Det finns också ranking på var finns det mycket resurser och välrenommé och starka lärosäten. Akademiker vill ju egentligen ha väldigt bra studenter, väldigt bra kollegor och labb eller bibliotek eller liksom material man behöver att forska med. Då är Schweiz och Storbritannien fortfarande väldigt, väldigt bra. Och det är nog det generellt sett många tänker på när man tänker då på att flytta till Europa. Tänker man på de länderna. Sen så kan man vara i så här litet fält då där man vet att nej, men just i mitt fält då är Göteborg specifikt framstående. Just för att de råkar vara det. Och då har ju Göteborg kanske en möjlighet att rekrytera inom det fältet. För att de är speciellt framstående och har de här nätverken. Men att Sverige generellt skulle vara i en bra position, det vet vi att det är vi inte.
Vetenskapsrådet har utlyst bidrag på 2 miljoner kronor för att rekrytera utomeuropeiska forskare. Vällovligt, men en summa som egentligen inte spelar någon roll, menar Carl Wennberg. Här krävs istället långsiktigt tänkande och en strategi för att locka till sig och sen, och inte minst, också behålla lovande, unga eller välmeriterade etablerade forskare från USA. USA har ju sina delstater med sinsemellan olika hög attraktionskraft. Och här och nu, sett med amerikanska ögon, ska vi nog tänka på Sverige som vore vi en delstat i EU, menar Carl Wennberg.
För det är det vi är i resten av världens ögon. Och Ohio är väl en bra liknelse. Det finns lite storstäder, 10 miljoner invånare, väldigt mycket jordbruk, lite skogar, ett antal lärosäten och en ganska blandad befolkning. Och lite kallt och lite trevligt. Det är ju som Sverige.
Men fler kanske skulle välja då Kalifornien om vi ska fortsätta delstatsresonemanget.
Ja, men Kalifornien har också sina problem. Enormt dyrt att bo, osäkerheter, naturkatastrofer och så vidare. I USA ser vi ju att många flyttar från Kalifornien till exempel Colorado och Texas. Så det är klart att Sverige har många fördelar, tycker inte bara vi som är födda och uppvuxna här, utan tycker kanske de som har valt att bosätta sig här. Och där tror jag man kan bygga en bra strategi. Fråga de framgångsrika akademiker som har kommit till Sverige vad som kunde fungerat bättre, så kan vi nog lära oss mycket där.
Och de finns förstås där ute, de amerikanska forskare som redan är på plats i den svenska universitetsvärlden och som vet hur det var att komma hit.
Hello, jag heter Mariah Meyer. Jag är professor i datavetenskap på Linköpings universitet.
You're into learning Swedish?
Yes, of course. I'm trying. It's difficult to find the time.
Mariah Meyer flyttade från Salt Lake City i Utah till ett arbete vid Linköpings universitet sommaren 2021.
We were ready to make a move.
Med sig hade hon maken, som nu också arbetar på universitetet, och deras då 7-årige son. Men varför just Sverige? Ja, det var en svensk kollega som hon redan samarbetat mycket med som rekryterade henne.
When we decided to move here, he and his family did so much work and continue to do so much work to help us integrate. And I really don't know how we would have been here as long as we've been here and to settle in without having their support.
Min kollega och hans amerikanska fru har varit avgörande för att det här har gått bra. De hjälpte vår familj att hitta bostad, hade tips kring skola och aktiviteter och delade med sig av sitt sociala nätverk. Nyckeln till att vilja stanna kvar är ju att man trivs, säger Mariah Meyer. Och hennes tips till alla svenska universitet som nu vill rekrytera amerikanska forskare är: satsa på att det finns människor som tar emot och välkomnar dem som kommer. Hjälper till och engagerar sig i deras liv som en sorts mentor in i det svenska samhället. Det finns egentligen ingenting som kan ersätta det.
See if you can find someone in the department or university where they're going that would have the time and capacity to help them settle in their personal life. There's no one booklet that someone could write. There's no one agency that could do this.
Den akademiska världen fungerar också på många sätt väldigt annorlunda här än i USA, och den kan vara svårmanövrerad för en nykomling, vet Mariah Meyer av egen erfarenhet. Och ovanpå det, sånt som att familjen som kom hit 2021 ännu inte har permanenta arbets- och uppehållstillstånd.
I'm not worried about getting, you know, kicked out of the country, but you know, it's hard not to think about it.
Jag är inte direkt rädd att bli utslängd ur landet, men det är svårt att inte fundera på de här grundläggande och viktiga sakerna, säger Mariah. Och innan familjen tog steget att flytta hit till en annan kultur, en annan livsstil och en annan kontinent var det också en annan stor fråga som fick dem att tveka.
Just how differently Swedes sort of finance their lives. You know, salaries here are so much lower in academia.
Som forskare en bit in i karriären tjänar du i Sverige markant mindre än i USA. Men i Sverige behöver vi inte lägga undan pengar varje månad för barnens studier och för sjukvård och pension, så som vi behövde i USA, säger Mariah Meyer. Nu vet hon att det går bra, men hon minns hur hon och maken inför beslutet försökte räkna på hur det skulle bli.
And it's just impossible. Like, it's an impossible thing to do. It's worked out like completely fine and we live a great life. You just have to trust that it's going to be okay because it looks so differently.
Så ett jätteproblem är att locka hit utländska forskare som skulle kunna tjäna 3-4 gånger så mycket i något annat land. Så mycket kan inte svenska universitet betala. Men de måste ändå locka med högre löner än för infödda forskare. Och det skapar förstås också dålig stämning, säger prorektor Martin Berge på Karolinska institutet.
Men det gör det, definitivt, det vet vi. Du har alltså personer med samma utbildning och erfarenhet och den ena tjänar dubbelt så mycket som den andra. Det blir ju så de facto. Och det är inte bra. Även om man samarbetar väl ihop så skapar det slitningar.
Så här och nu måste vi jobba på ett lockande svenskt narrativ som inte handlar om pengar, säger Martin Berge.
Därför att i slutändan så, när man mäter hur vi mår i Sverige, alltså happiness index och sådana här andra typer av mätningar, så mår vi ganska bra och vi är ganska nöjda här. Vi måste hitta ett narrativ som är övertygande tillsammans, hela Sverige alltså. Och det vet jag också att man jobbar på. Men det tar ju tid att få en sån grej att sätta sig. Och där kommer ju sånt här som vårt sociala nätverk in. Och skola och vård är gratis och tandvård upp till 19 år och så här. Det är ju oslagbart och det är många som vet ju amerikanska forskare som håller på och väger de här sakerna mot varandra. Och vissa kommer ju landa i att men det väger över, vi flyttar. Och andra kommer att tycka att nej, det är inte värt det.
Men Sveriges berättelse ska vara då att det inte är pengar som gör dig lycklig.
Ja, alltså vi har rekryterat forskare från andra länder där vi verkligen har gått utanför alla rimliga ramar med lönenivå. Men om vi håller på så får vi en löneglidning som ingen i lönerörelsen är intresserad av.
Ett annat potentiellt enormt problem måste vi också ta tag i, menar Martin Berge. Inte minst om man vill attrahera forskare som lämnar ett land på grund av vad den politiska makten där gör.
Alltså i Sverige så är det ju regeringen som utser rektorerna vid våra universitet. Det är också regeringen som utser styrelseordföranden. Och man har ju redan, nuvarande regering, justerat i lärosätternas styrelser här för 1,5 till 2 år sedan. Så att skulle en svensk Trump komma till makten vid något tillfälle så skulle hen kunna göra betydligt mer skada på kortare tid än vad Trump har gjort för det akademiska systemet i USA.
Men om man som amerikansk forskare nu då känner att friheten är det viktigaste här, den akademiska friheten, vart vänder man sig då i första hand, tänker du?
andra länder har ju, i Europa har ju lagstadgat till exempel utbildningens akademiska frihet. I Sverige har vi lagstadgat forskningens frihet i grundlag liksom, men inte utbildning. Och det behöver också göras. Och sen så är det ju så att lärosätena ägs ju av, det är ju statliga myndigheter. Och det är därför regeringen kan utse våra rektorer. Så att vi är ju en direkt förlängd arm egentligen av regeringen och ska genomföra regeringens politik enligt definition. Nu är det naturligtvis inte så enkelt i praktiken, men det skulle kunna gå ganska snabbt i Sverige om man bestämde sig för att angripa lärosätena, universiteten och den akademiska friheten.
Och givet den insikten då, vad tänker du att vi i Sverige bäst gör nu?
Så det finns redan pågående initiativ för att utreda lärosätenas associationsform, alltså det här faktumet att vi är en statlig myndighet. Och jag hoppas att de utredningarna kan få fortgå. Det finns politiskt motstånd mot det, men vi hoppas att den utredningen kan komma igång, därför att den är viktig för just den här frågan. Och sen så behöver vi grundlagsskydda även utbildning.
I've always encouraged students to apply abroad, so you know, would I urge it a bit more now? Probably.
Jag har alltid uppmuntrat studenter och unga forskare att ge sig ut i världen, och nu gör jag det väl ännu mer, säger professor Susan Dynarski från Harvard på tillfälligt besök på Handelshögskolan i Stockholm. Hon tror att EU nu kommer att överta USA:s roll som forskningsledande i världen i konkurrens med Asien.
Historien är på Sveriges sida.
På Handelshögskolan träffar jag också Henrik Bresman. Han är gästprofessor här, men arbetar sedan många år på ett universitet i Singapore. Hur ser han på Sveriges attraktionskraft?
Nobelpriset finns här, så folk känner ju till Sverige. Resurserna är på Singapores sida. Om du gillar det varma klimatet i Singapore eller det mer karga klimatet här, det är väl upp till donor person så att säga.
Du själv då, skulle du överväga att vara professor på heltid i Sverige?
Jag är ju här som gästprofessor på Handelshögskolan, så kan man väl kalla det en trevare. Som svensk så kan jag se den här balansen eller spänningen mellan å ena sidan jämlikhetsidealet, och å andra sidan är det så att akademisk forskning per definition är elitistisk. Och de bästa forskarna behöver mycket resurser för att driva sin forskning. Och ja, om det är någon skola som betalar 5-10 gånger så mycket, så är det klart att där har Sverige svårt att hänga med.
Ja, utmaningarna är många och stora och konkurrensen knivskarp. Men en del av vägen framåt är kanske att lägga Nobelprisets glans till berättelsen om Sverige som ett land högt på lyckoindexet.
Definitely our quality of life has improved significantly for my husband and I, and for my son too. I think my son gets to live a much better life here than he would have in the US.
Den amerikanska professorn Mariah Meyer vid Linköpings universitet ångrar inte flytten hit. Den har inneburit stora utmaningar, men hon skulle ändå rekommendera andra att följa efter.
I would definitely say go for it.
Sverige och Skandinavien lockar med just sådana värden som står under attack i USA just nu, säger hon. Om det så handlar om synen på samhället, kulturen eller miljö och hållbarhet.
These are very much in line with the kinds of values that you want and that I think are also the things that seem to be under attack right now in the US.
Vetenskapsradions producent är Lars Broström och jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
P1 Dokumentär.
God morgon, hur mår du?
Det är mars, det är perfekt.
Hallå, är du på plats?
Ja, det är jag.
En dag i Sverige.
Det finns en tid för att bygga upp. Och det finns en tid för att riva ner.
Om 8 människor på 8 platser runt om i landet.
Alltså det är jätteskönt att solen har kommit igen. Jag vill inte ha mer snö.
Hur mår vi? Och vad tänker vi om världen som den ser ut?
Det är som att se någonting på väg mot en katastrof. Man kan ju titta bort.
Lyssna i appen. Sveriges Radio Play.
Vad är det? Vart är jag på väg? Liksom?
Så mycket maktmissbruk.
Här någonstans började det kännas obehagligt för mig.
They went to France of their own will.
in love. It's also difficult and sometimes you know you get very upset.
Kvinnorna skulle blunda och skickas in mellan männen som tog på kvinnorna.
It's a witch hunt.
Kaliber i appen Sveriges Radio Play.
Nils Landgren spelar kompositioner av Sven David Sandström på sitt nya album. Hör mer om det här i P1 Kultur som börjar om en halvtimme. Nu är klockan 00:30.
Här är lunchekot tisdag. Israels ambassadör uppkallad till UD idag. Svensk IS-terrorist åtalad för krigsförbrytelser i Syrien. Vi ska till Liverpool dagen efter fotbollsfirandet som slutade i katastrofscener. Och så verkar de svenska hushållen vara lika pessimistiska idag som under finanskrisen 2008. I studion Julia Brunolfsson. Och vi börjar med att Israels ambassadör i Sverige under morgonen kallades upp till utrikesdepartementet och kabinettssekreteraren med anledning av den svåra humanitära situationen i Gaza. Och efteråt uttalade sig utrikesminister Maria Malmer Stenegard om vilka krav som ställdes från svensk sida.
Det var ett tydligt krav på att Israels regering ska omedelbart tillåta humanitärt tillträde till Gaza. Vi ser en förfärande utveckling som gör fysiskt ont att se. Och vi kan inte acceptera att Israel inte följer sina skyldigheter som ockupationsmakt och släpper in humanitär hjälp.
Och vad fick ni för svar från ambassadören där?
Vad de svarar, det går vi inte in på. Däremot så berättar jag gärna om våra budskap och de var som sagt mycket tydliga.
Och var ni nöjda med de svar ni fick?
Jag kommenterar inte svaren.
Varför har ni inte kallat upp ambassadören tidigare än nu?
Vi överväger i varje läge vad som har största möjlighet att påverka utifrån den situation som råder.
Maria Malmer Stenegard betonar Israels rätt att försvara sig men att det måste ske i enlighet med internationell rätt. Och på frågan om Israels krigföring är proportionerlig och i enlighet med internationell rätt svarar hon så här.
Det finns sådant som inte överensstämmer med internationell rätt. Sen är det vissa delar som är lättare att bedöma än andra och där frågan om proportionalitet är någonting som ska avgöras i varje enskilt fall utifrån förutsättningarna på marken som är väldigt svåra att ha en inblick i. Och då bedömer vi att internationella domstolar är bäst satta att göra det.
Tycker du att det finns anledning att Sverige trycker på ytterligare och i så fall vad än det ni hittills gjort?
Vi gör ju ganska mycket nu och jag skulle vilja säga att med beslutet att också ligga på för att sanktionslista enskilda ministrar i Israels regering så ligger vi också i framkant i Europa. Sen är det välkänt att det kommer vara svårt att uppnå den enhällighet som krävs i det här fallet men vi kommer fortsätta att ligga på.
Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuad av Karin Runblom. Idag väcktes åtal mot den svenske IS-terroristen Osama Krayem, misstänkt för avrättningen av den jordanske piloten som tillfångatogs av IS i Syrien 2014. Och åtalet i Stockholms tingsrätt gäller grov krigsförbrytelse och terroristbrott.
Det var på julafton 2014 som ett plan tillhörande det jordanska flygvapnet störtade nära Raqqa i Syrien. Jordanien var en del av den USA-ledda koalitionen mot IS och piloten Mu'attal Kasasbeh överlevde och tillfångatogs av IS-terrorister i Raqqa. Enligt åtalet var det den svenska IS-terroristen Osama Krayem som uniformerad och beväpnad vaktade och förde piloten till en metallbur där piloten spärrades in. Osama Krayem tillhörde IS specialstyrka Liu al-Sadiq som även utförde avrättningen av piloten när en annan av IS-terroristerna tände eld på den bur där piloten fanns. Gärningen filmades och spreds på sociala medier som IS-propaganda. På filmen ska Osama Krayem förekomma. Enligt åtalet har brottet begåtts med avsikt att injaga fruktan hos en befolkning och att tvinga den internationella koalitionen mot IS att agera. Krigsförbrytelsen är att anses som grov eftersom den ingått i en plan och som en del av en omfattande brottslighet enligt åtalet. Den nu 32-årige Osama Krayem avtjänar redan dubbla fängelsestraff för medverkan i terrorattentaten i Paris 2015 och i Bryssel 2016. Åtalet i Stockholms tingsrätt gäller både grov krigsförbrytelse och terroristbrott, vilket är ovanligt. I tidigare mål har de här brottsrubrikerna setts som motsägelsefulla. Professorn i internationell rätt, Mark Klamberg, säger så här om åtalet.
Krigsförbrytelsen skyddar i det här fallet piloten. Han är då en fånge, ska behandlas på ett anständigt sätt och kan inte avrättas. Medan terroristbrottet skyddar ju då i det här fallet, så som åtalet formulerat, Jordanien och andra stater som agerade mot IS och Daesh, och så, som åklagaren påstår, så den här gärningen var då ägnad att försöka förmå dem att avstå agera mot IS och Daesh. Så det är två olika skyddsintressen.
Säger Mark Klamberg, professor i internationell rätt, reporter Margareta Svensson. Vi ska till England och staden Liverpool nu, där många människor skadades när en bilist igår körde in i folk under ett fotbollsfirande. P4 Blekinges reporter Kalle Kovacs, du är i Liverpool på platsen där det här hände. Hur märks det idag?
Ja, men precis, jag står här faktiskt precis där bilen då åkte in i den här folkmassan på Water Street, korsningen till Castle Street, precis utanför den italienska restaurangen där många av dem som blev påkörda vårdades långt in på kvällen och natten. Och ja, men det är en märklig stämning i Liverpool. Det här är ju en stad där man nästan klyschigt märker av positiviteten och den här sammanhållningen väldigt mycket. Men nu är det som att det är någonting i luften som inte står rätt till, som är ganska svårt att sätta fingrarna på. Men nyfikna personer kommer till den här platsen och det är också många som pratar. Och jag har gått förbi flera personer som visar klipp från gårdagen som visar den här händelsen och bestörtar sig över det helt enkelt.
Och en misstänkt gärningsperson greps igår. Vad vet vi om varför den här bilen kördes in i segerparaden?
På kvällen där så dök ju frågan upp här hos allmänheten. Men varför var inte den här gatan avstängd? Hur kunde bilen kunna åka där? Och senare har det bekräftats att men gatan var avstängd. Så hur bilen hamnat där är väldigt svårt att säga. Det som polisen gått ut med är att det är en brittisk man som har gripits, som har agerat ensam, och polisen utreder inte det här som något terroristbrott. I övrigt så har polisen och borgmästaren i staden här, Steve Rotherham, vädjat till allmänheten att inte spekulera i något motiv bakom det här.
Men många människor skadades. Vad är den senaste uppdateringen där?
Den senaste uppdateringen är att upp mot 50 personer har skadats. 27 stycken fördes till sjukhus. Igår kväll så kom ju uppgifter om att 2 personer var allvarligt skadade. Och under morgonen här så har borgmästaren berättat att 4 personer, och nu citerar jag honom, very, very ill. Det är det senaste.
Och vi kommer få mer uppdateringar under dagen och anledning att återvända till dig. Kalle Kovacs, P4 Blekinges reporter, med direkt från Liverpool. Sverige igen. Förra året utdömdes totalt över 200 000 fängelsemånader, och det är det högsta antalet hittills i Brottsförebyggande rådets statistik. På 10 år har det ökat med 140%. Oskar Lindström är statistiker på Brå.
Där kan man framförallt säga att det beror på en ökning av den utdömda genomsnittstiden i tingsrätt.
Och år 2024 landade genomsnittstiden på fängelsestraffen på 15 månader, enligt Brå. Och snitttiden på fängelsestraff har ökat i stort sett sedan Brå började föra den här statistiken för 30 år sedan. Men ökningen har varit mer dramatisk de senaste 10 åren. Siffrorna berättar egentligen inget om anledningen bakom senaste decenniets stora ökning, säger statistikern Oskar Lindström.
Däremot så kan man ju se att det har varit ett antal straffskärpningar de senaste åren som givetvis påverkar utvecklingen av strafftiderna.
Utöver straffskärpningarna så spelar utvecklingen av den grova brottsligheten in. Det säger Jalle Polirevius, underrättelsechef i polisregion Mitt.
Nej, men vi har ju ett läge där det
är ytterst allvarligt. Vi ser allvarliga brott som begås. Och vi har också en polismyndighet som blir effektivare både i själva initiala jaktfasen men också i sen påföljande utredningsfasen där vi blir bättre och bättre att säkra bevis. Vi får fram våran sak till åklagare. Åklagare kan ha bra underlag som sen renderar i fällande domar.
Och alla dessa utdömda fängelsemånader hamnar till slut hos den redan hårt ansatta kriminalvården. Myndighetens generaldirektör Martin Holmgren säger att trippelbeläggningar, alltså tre intagna i en cell ämnad för en person, kan bli aktuellt framöver.
Det nya normala är två i varje cell. I vissa fall, till exempel på öppna anstalter där man har förutsättningar och där ibland finns större utrymmen, där kan det bli fråga om trippelbeläggning. Och vi har också sagt att den frågan får vi generellt titta på där det kan fungera.
Generaldirektör för kriminalvården Martin Holmgren, reporter Emil Rönnlund. Du lyssnar på Lunchekot, klockan är 20:01 och om en stund om bristen på skolbibliotekarier runt om i landet, drygt en månad innan det blir lag på bemannade skolbibliotek. Men nu vänder vi blicken mot Bryssel. Där hålls idag en utfrågning av Ungern om landets bristande respekt för EU:s värderingar och rättsstatsprinciper. Det här sker på ett möte med unionens EU-ministrar. Och på plats på rådet i Bryssel finns korrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, du följer ju det här mötet. Hur stor är kritiken mot Ungern?
Ja, det har varit ganska hård kritik mot Ungern. De här förhören med landet sker ju löpande av EU-ministrarna, men just idag skulle jag ändå säga att tonläget är högre än tidigare och Ungern har ju nyligen infört nya restriktioner mot HBTQI-personer och i princip förbjudit Pride-festivalen i Budapest som ska äga rum om några veckor i slutet av juni. Och inför dagens möte så är det 16 EU-länder, bland annat Sverige, men också tunga länder som Tyskland och Frankrike som har skrivit ett brev där de riktar ganska hård kritik mot Ungern och där de också uppmanar EU-kommissionen att agera och som de skriver då, de vill att kommissionen använder alla verktyg i verktygslådan. Och vi kan ju lyssna på hur det lät tidigare från vår egen minister Jessica Rosenkrantz.
Och det vi ser från ungerska sidan är ett hot dels mot HBTQI-personers rättigheter men också mot mötesfriheten och yttrandefriheten. Så jag skulle säga att det här är väldigt allvarligt det vi ser från Ungerns sida. Och det är det som också gör att vi skriver under det här brevet tillsammans med flera andra länder där vi tydligt markerar att Ungern måste ändra kurs och annars måste kommissionen använda alla tänkbara verktyg för att ändra utvecklingen.
Säger Jessica Rosenkrantz. Men Andreas, vilka verktyg skulle då kunna användas mot Ungern?
Det finns lite olika verktyg, men den här processen som pågår idag med de här förhören, det är ju det som kallas för artikel 7-förfarande inom EU och det kan i slutändan leda till att de andra länderna helt enkelt drar in Ungerns rösträtt i rådet, alltså där EU-länderna fattar beslut, och det är det som kallas för EU:s atombomb. Det är liksom det kraftfullaste vapnet som EU har. Det kommer inte egentligen hända. Potentiellt så skulle man kunna ta ytterligare ett steg i den här processen, komma med en rekommendation, men ett annat sätt, en mer framkomlig väg, det vore att frysa mer EU-pengar för Ungern. EU har redan idag fryst ungefär 20 miljarder euro som Ungern inte kommer åt och det är flera länder, bland annat Sverige, som vill frysa ännu mer. Och blickar vi framåt lite här kommande året så ska ju EU också diskutera nästa långtidsbudget, alltså EUs budget för flera år framåt, där det här kan bli en stor fråga och där det kan finnas större möjligheter att sätta verklig press på Ungern.
Men vad ska vi vänta oss då att Ungern backar?
Nej, inte här på mötet tror jag inte vi ska vänta oss det. Vi har haft den här typen av förhör i flera år, i 7 år, utan någon större framgång. Utan utvecklingen har ju snarare gått åt fel håll i Ungern, enligt de flesta bedömarna. Och vi hörde också från den ungerska ministern, Janos Boka, när han gick in idag. Det var inte direkt så att han lovade någon bot och bättring. Vi kan lyssna på hur det lät där.
There is no such thing in Hungary as a pride ban. Today's hearing will allow me the opportunity to explain to my colleagues the constitutional and the legal framework. I hope that after these discussions my colleagues around the table will walk out with a more nuanced view on the Hungarian legislation.
Och här säger ju ministern Boka att vi har inte alls något förbud mot Pride i Ungern och att han snarare ska försöka förklara för sina kollegor då vad den ungerska lagen handlar om och försöka övertyga dem att det inte finns några rättsstatsproblem i Ungern. Så det låter ju inte direkt som att de här parterna kommer kunna mötas på dagens möte.
Det säger vår korrespondent Andreas Liljeheden med direkt från Bryssel. Vidare till Finland. Tysklands nya förbundskansler Friedrich Merz deltar vid det nordiska statsministermötet i Finland. Och han kom dit med löften om ökat engagemang för Norden och säkerheten i Östersjöregionen. Efter möten idag med både Finlands statsminister Orpo och Sveriges statsminister Kristersson så sa Merz så här.
Vi werden bedroht und dagegen verteidigen wir uns. Und da wird es keinen Zweifel geben, da meiner Führung.
Vi i Europa blir angripna ihop och vi kommer försvara oss. Och det kommer inte finnas något tvivel om var Tyskland står i den frågan, sa Friedrich Merz på en presskonferens i Åbo. Tysklands nya förbundskansler kom till det nordiska statsministermötet med ett klart besked om att Norden och säkerheten i Östersjön är prioriterat. Finlands statsminister Orpo tackade för stödet i en utsatt situation när larmrapporter kommer om rysk upprustning längs den finska gränsen. Och statsminister Kristersson, som hade ett enskilt frukostmöte med Merz under morgonen, välkomnade tyska regeringens inriktning i en intervju med Ekot.
Nu upplever jag ett väldigt starkt intresse, nu när det händer ett allvarliga saker i Östersjön, att både Polen och Tyskland vill verkligen vara med i att göra Östersjön till ett tryggare NATO innan hav.
Europa måste förbereda sig på att kriget i Ukraina kommer pågå länge, sa Merz på presskonferensen. Men kom fortfarande inte med några besked om Tyskland kommer skicka långdistansroboten Taurus till Ukraina. Något som Ulf Kristersson gärna vill se.
Vi tycker att vi ska öka stödet till Ukraina. Det de behöver mest av allt det är luftförsvar i många olika former. Så det är klart att den svenska positionen är alldeles glasklar. Sen har vi respekt för att det här är en känslig politisk fråga i Tyskland och den kan bara de avgöra. Men mitt budskap var tydlig. Ju mer vi kan göra för Ukraina gemensamt, desto bättre är det.
Carina Holmberg, Åbo.
De svenska hushållen är fortsatt pessimistiska till hur det går för svensk ekonomi och för den egna plånboken. Lika pessimistiska som under den stora finanskrisen 2008. Det visar siffror från Konjunkturinstitutet där Albin Kainelainen är generaldirektör.
Självklart så är det oroande att hushållen är så pessimistiska kring det ekonomiska läget.
Hushållens syn på ekonomin är i nivå med hur det var under finanskrisen 2008 när Sverige snabbt drogs ner i en djup lågkonjunktur. Men nu är inte ekonomin alls i det läget.
Vi tror till exempel att den stora diskussionen vi hade i Sverige kring matpriser i början av det här året har påverkat. Storleken på den här nedgången kanske kan handla om att hushållen har blivit mer nervösa i största allmänhet och svarar kanske liksom lite större skillnader än vad de har gjort historiskt och att man är då framförallt väldigt rädd för prisökningar.
Trots det här så finns det tecken på att hushållen börjat öka sin konsumtion. Och prisökningarna, inflationen, var i april bara marginellt över Riksbankens mål om 2%. I Konjunkturinstitutets mätningar kan man också se att företag inom detaljhandeln inte heller tror på lika stora prisökningar som förut.
Det här är ett bra tecken, för att det här kanske är första tecken på att priserna inte kommer öka lika mycket framåt och därigenom så kanske hushållen också kan känna lite mer tillförsikt.
Det här är också signaler som Riksbanken är intresserad av och det gör att mer nu talar för räntesänkningar under året, menar Albin Kainelainen.
Ja, vi håller på med en ny prognos just nu, men det är klart att sannolikheten för räntesänkningar har ökat. Riksbanken har sett att inflationen har stabiliserat sig på väg ner. Det kanske är så att det blir en lite långsammare återhämtning än vad Riksbanken trodde. Så att det är ju högre sannolikhet för räntesänkningar nu än vad vi exempelvis trodde i början av året.
Reporter Olof Winblad. Börs och valuta. Stockholmsbörsen har gått upp 0,6%, Londonbörsen upp 0,9% och Frankfurt upp 0,7%. En dollar handlas för 9 kronor och 56 öre, en euro 10 kronor och 85 öre. Så till Petri Nyheters granskning av veterinärkedjan Evidensia, där flera tidigare anställda larmat om att företagets vinstfokus går ut över djurvården. Samtidigt som personalbrist lett till allvarliga missförhållanden, som att hundar blivit liggande i sin egen avföring, betalas bonusar ut till de chefer som lyckats hålla budgeten. Och så här säger en som tidigare arbetat på Evidensia om situationen.
Du ska klara budgeten och hålla ner
personalkostnaderna och sen samtidigt leverera en hög kvalificerad vård. Alltså vi jobbar med patienter, med djur, liv, och det är inte lätt att få ihop.
Det säger Alma som arbetat som chef på en av Evidensias svenska kliniker.
Säkerhetstänket finns ju liksom inte längre, och den etiska och moraliska aspekten suddas mer och mer ut.
P3 Nyheter har tagit del av Evidensias bonustrappa. Den visar att när Alma var chef så kunde man få en bonus på 250 000 kronor om kliniken höll budgeten. Ett krav för att få någon bonus alls. Men man kunde också få ytterligare 25 000 kronor för en rad olika faktorer. Exempelvis kundnöjdhet. Maxbeloppet var totalt 350 000 kronor. Det vill säga, det verkar som att budget värderas högre än nöjda djurägare. Evidensia är idag bland de största veterinärkedjorna i Europa. De ägs bland annat av det svenska riskkapitalbolaget EQT. We bring people together to make animal care better. I Sverige finns närmare 80 kliniker som tillsammans omsatte cirka 2,4 miljarder. Evidensia vill inte intervjuas om bonussystemet, men skriver i ett mejl till P3 Nyheter att systemet baseras på flera faktorer och att, citat, budget är en av dem, men inte minst kvalitet, såsom medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet, slutcitat.
Reporter Matilda Skarhag, P3 Nyheter, och Alma heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst. Från den 1 juli i år ska svenska grund- och gymnasieskolor enligt lag ha bemannade skolbibliotek. Men på flera håll i landet så saknas bibliotekarier. Kulturnytts Gustav Ingerhage är med oss nu. Hur ser situationen ut, Gustav?
Jo, men fackförbundet DIK, som ju då bland annat är bibliotekariernas fackförbund, har beräknat att det kommer att behövas ungefär 2000 nya bibliotekarier för att då kunna fylla upp de här tjänsterna. Och det finns ju regioner där man märker av det här redan nu. En granskning från P4 Gävleborg till exempel visar nu att flera kommuner i Gävleborgsregionen har skolor som helt saknar skolbibliotek, och nästan alla kommuner där då har skolbibliotek som antingen är obemannade eller har obehörig personal.
Och hur ska man då kunna lösa det här problemet?
Ja, det är frågan. Den liberala skolministern Lotta Edholm har tidigare sagt till oss på Kulturnytt att lagändringen kommer att ta lite tid då innan den får full effekt, men att den ändå är så pass viktig att man då inte har kunnat vänta in det här läget när det finns fler utbildade bibliotekarier. Och i Bollnäs kommun som ligger i Gävleborg då har man försökt lösa det genom ett slags samarbete, genom att det just nu är två skolbibliotekarier som delar på kommunens 9 skolor, och så söker de just nu då efter en tredje bibliotekarie. Och en av de här skolbibliotekarierna är Annette Widenberg Helgesson. Hon tycker att det här upplägget fungerar bra och tycker det är bra också att de ska bli fler.
Vi skulle ju jättegärna vilja träffa eleverna mer, och det är det som kommer bli skillnaden när vi blir 3 stycken. För det är det man behöver lära känna eleverna och veta vad de vill ha, ungefär vilken nivå de är på och deras intressen.
Men det kommer alltså dröja innan det ser ut så här på samtliga platser.
Ja, det verkar vara så. Tanken är väl då att lagförslaget på något sätt ska snabba på den här processen. Malva Malmberg går i 3:an på Renshammarskolan i Bollnäs, som är ett av de samarbetande skolorna i det här. Och hon är nöjd med att det nu finns fler bibliotekarier.
Vi hade inte förut, och det är mycket kulare att ha. De hjälper oss och vi behöver verkligen bibliotekarier.
Reporter P4 Gävleborg Josefin Nygren, och tidigare så talade jag med Kulturnytts Gustav Ingerhage. Nu en sportuppdatering med Sanna Jensen.
Och radiosporten börjar med ett besked.
Svenska ishockeyförbundet väljer att slopa sitt visiteringskrav. Detta efter att säkerhetspolisen har sänkt terrorhotnivån i Sverige från en 4 till en 3.
Då har vi beslutat att då följer vi den analysen de har gjort, vilket gör att vi sänker då våran kravbild.
Det säger säkerhetschef Abbe Törsleff.
Och det innebär i klartext då att vi inte kommer så att säga ha de här generella stora visitationerna i samband med våra ishockeymatcher.
Mer konkret för den som besöker en av era matcher, vad kommer man märka för skillnad?
Som besökare kommer man dit och kommer då inte att bli visiterad.
Visitation som inte är kopplad till terrorhotnivån kommer dock fortsatt att genomföras, till exempel för att hålla pyroteknik utanför arenarummet. När terror terrornivån höjdes infördes också ett väskförbud på svenska arrangemang. Polisen har meddelat att de nu gör en översyn av förbudet, men än så länge finns det kvar.
Reporter Moa Berander, 17-årig volleybolltalangen Axel Enlund som utsågs till säsongens bästa spelare i elitserien i år är nu klar för den tyska volleybollklubben Lüneburg. Ett topplag som nyligen slutade tvåa i Bundesliga.
Det sa Radiosportens Sanna Jensen. Lunchekot går mot sitt slut. Vi har bland annat rapporterat om att Israels ambassadör uppkallades till UD idag och att en svensk IS-terrorist åtalas för krigsförbrytelser i Syrien. Producent var Ola Henriksson, i studion Julia Brynolfsson. Nu väntar SMHI.
God eftermiddag, och på SMHI finns jag, Katarina Andersson. Ett regnområde rör sig åt nordost över landet. I natt rör sig ett nytt regnområde in över södra Götaland, och det fortsätter imorgon åt nordost över Götaland och möjligen östra Svealand. Risken för skogsbrand är stor i östra delarna av Götaland, Svealand samt på Gotland. Och risken för gräsbrand är idag stor eller mycket stor i snöfria områden i delar av västra Norrland. Prognos till imorgon kväll. Hela Götaland. Ett regnområde rör sig österut och norrut. Vid ostkusten och på Öland och Gotland väntas mest små mängder. I kväll övergår regnet i skurar och drar bort, men det kan lokalt bildas dis. I natt 8-12 grader, och över de södra landskapen når nästa regn in. Imorgon får Bohuslän och Dalsland lite sol och upp mot 17 grader. I övrigt 11-16 grader, molnigt och tidvis regn. Sydlig vind med friska eller vid västkusten idag hårda vindbyar. Imorgon växlande vind. Hela Svealand. Ökande molnighet följs av regn som just nu nått in över sydvästra Värmland. Under kvällen och tidiga natten upphör regnet söderifrån och följs av delvis uppklarnande väder. I natt 8-12 grader. Imorgon kan regn efterhand nå upp över de sydöstra landskapen. I övrigt väntas växlande molnighet med lite sol. På dagen 13-18 grader. Sydlig eller sydvästlig vind, främst idag med friska vindbyar. Hela södra Norrland. Molnigheten ökar söderifrån och följs ikväll av regn. I natt övergår regnet i skurar och upphör i kustlandet och södra inlandet. Då 5-10 grader. Imorgon växlande molnighet. Främst i Härjedalen och Jämtland kan det komma en del skurar. På dagen 10-15 grader. I södra kustlandet ser det ut att bli lite mer sol och 15-20 grader. Sydlig vind, imorgon västlig, tidvis friska vindbyar. Hela norra Norrland. Växlande molnighet med lokala skurar. I natt klarnar det upp i norr medan regn når upp över de södra och mellersta delarna. Då 4-10 grader. I norra fjällen ner runt noll. Imorgon fortsätter regnet norrut och följs av en del skurar med någon solglimt. På dagen 8-13 grader. I fjällen 3-8 grader. Vind mest omkring syd, tidvis med friska vindbyar. Sjöväder, sikten, tidvis regn eller skurar med måttlig till dålig sikt. Kulingvarning är utfärdad på Skagerrak och Kattegat. Utsikter till imorgon kväll, Skagerrak och Kattegat. Syd eller sydväst 11 till kuling 16 meter per sekund. I kväll avtagande, imorgon bitti 2-7 och tidvis växlande. Vänern, omkring syd 8-13, i natt sydväst 3-8. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, sydväst 7-12, i kväll tillfälligt något avtagande. Imorgon vridande kring ett lågtryck, från eftermiddagen nordväst. Södra och sydöstra Östersjön, omkring syd 3-8. Mellersta och norra Östersjön med Ålandshav och Skärgårdshavet, syd 6-11, imorgon bitti avtagande, på kvällen 2-7 och Bottenhavet och norrut omkring syd 7-12 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 16 grader, Göteborg 12, Malmö 15, Karlskrona 13, Kalmar 15, Visby och Norrköping 16, Jönköpings flygplats och Karlstad 13, Gävle 15, Mora 14, Sundsvall 17, Östersund, Umeå och Vilhelmina alla 13 grader, Luleå 8 och Kiruna 12 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, minus 1 grad, rapporterade Ljusnedal i Härjedalen. Och det var allt från SMHI, så jag önskar en god eftermiddag.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är 1, här är P1 Kultur. Det sista som gjordes i ett skapande liv, vad visar det? Idag ska vi höra en av svensk nutida musiks portaltonsättare, Sven David Sandströms sista stycke. Och så hör vi en essä där sjukdomen tar ett liv för tidigt, men där hjälpen finns i orden och litteraturen. Vi ska gå på teater i Kalmar för att våga se allt det som faktiskt är underbart. Men vi börjar i krigets bilder och hur man väljer bland dem. Programmet heter P1 Kultur, jag heter Lisa Wall. Det är svårt att undvika bilder av krig just nu. Från till exempel Gaza och Ukraina så ser vi byggnader i ruiner. Drabbade bakifrån ser vi ofta i nyhetsmedia. I mitt sociala medieflöde ser jag istället brutala bilder från samma ställen. Ofta närbilder där tittar skadade barn mig rakt i ögonen. Och det kan kännas som vi är mellan två olika bilder av krig just nu. Det ena osensurerade flödet på sociala medier och det andra kurerade, som lite på avstånd i traditionell media. Men vad gör de här olika versionerna av krigets verklighet med oss? Finns där en bild som är mer sann än den andra och håller glappet mellan versionerna på att minska? I en studio i Stockholm så finns Maria Nilsson, professor i journalistik vid institutionen för mediestudier på Stockholms universitet. Välkommen till P1 Kultur.
Tack så mycket.
Du har forskat på fotojournalistik och etik. Kan du beskriva det här glappet mellan nyhetsmedier och sociala medier?
Ja, och det handlar ju till en stor del faktiskt om etik och andra saker också. Men det är precis som du beskrev här inledningsvis, och i det här virala bildflödet på sociala medier där det finns allting från personliga berättelser på TikTok till bilder, närbilder på kriser och skadade i konflikter, trafikolyckor, till desinformation och misinformation. Och många gånger är de bild, som du säger, de är väldigt starka, liksom de är väldigt grafiska kanske. Men många gånger också så finns det kanske inte information om vem som är avsändaren, så det finns också en osäkerhet kring var de här bilderna kommer ifrån och vad de handlar om. Inte alltid, men många gånger. Och sen har vi då den journalistiska som också har ett bildflöde där redaktionerna, det ska man ju komma ihåg, väljer ju från ett stort bildflöde också varje dag med byråbilder. Och då är det de journalistiska rutinerna och den professionella hållningen som man går efter. Det är nyhetsvärde, bilden ska berätta någonting om en händelse. Och sen är det ju också de pressetiska reglerna som vi har nu, där det står bland annat att man ska vara varsam med bilder och undvika att publicera sånt som kan kränka en persons integritet. Så det är väl lite den spänningen där kring just hur mycket och ja, vad man ska visa och vad som är ett nyhetsvärde och vad som också är kanske de här etiska frågorna.
Så men hur påverkar den här skillnaden, det här glappet då oss som mediekonsumenter?
Ja. Ja, det gör ju att det kan ju kännas som man har, om man följer sociala medier och sen också nyhetsmedier, det kurerade, att det kan kännas som det är två helt olika händelser. faktiskt. Man kommer mycket närmare i sociala medier. Det gör man ju verkligen. Sen finns det ju också, ska man säga, att det finns ju skillnader i nyhetsmedier också. Till exempel etermedier, och sen har vi också kanske ser det olika ut i olika länder. Till exempel om det är ett land som är krigförande, så kan man kanske medierna där, eller land som är drabbat av krig, visar mer. Det händer på plats. Så det är de dimensionerna också. Men det är verkligen, kan kännas som att det är två olika berättelser som vi får.
Du nämnde de pressetiska reglerna, men kan resultatet av de reglerna bli att vi som konsumenter får ett krig light, liksom?
Ja, det kan ju kännas som det. Och det, där tycker jag det är lite svårt att generalisera. Men om man ser liksom som exempel då, så har vi ju, det finns ju då vissa händelser där det bryter igenom. Där man kan se, som till exempel Aftonbladet nu, som visar de här bilderna från Gaza av barn som drabbas och skadas och dödas. Eller när DN då publicerade på första sidan bilder från Butcha när det massakern där avslöjades. Att det då bryter igenom. Och då ser vi ju att nyhetsmedierna har ju också de vissa bilder som är professionella bilder då, som visar mer. Och då är det ju, det vet ju inte läsaren eller tittaren eller lyssnaren hur man har resonerat på redaktionerna. Vad är det som gör att man då väljer att just i den här händelsen, det här behöver vi visa, för det här är så pass viktigt att folk, för folk att så att säga konfronteras med det här för tittarna eller läsarna hemma.
Men kan man prata om trovärdighet i de här sammanhangen också? Jag tänker, vad gör det med trovärdigheten att det blir två olika bilder?
Ja, alltså jag skulle säga också, jag skulle vilja vända på det lite och säga att jag vet inte om det alltid är trovärdighet det vi får på sociala medier heller. Va? För att en del av det är ju också att visst att det kan vara väldigt explicita bilder, men det är klart att det visar oss krigets effekt och hur de som drabbas, hur fruktansvärt kriget är. Men sen handlar det ju också om sammanhanget kring händelsen. Till exempel, jag kan ta ett exempel från en studie jag gjorde nyligen om hur redaktionerna jobbade med visualiseringen, bevakning av Ukraina. Och då var det en person jag pratade med på redaktion som menade på att det finns också just den här, kanske den här pressetiska reglerna gör ibland att ledningen kanske är lite försiktigare, men att människor som jobbar då på desken och som har bildflödet många gånger känner att de skulle kunna visa mer. Och ibland gör man ju också så att man går ut och faktiskt berättar för läsarna eller tittarna vad är det som gör att vi inte publicerar eller publicerar de här bilderna. Jag tror också att en del av det är just det här med desinformation. Att vet vi tillräckligt mycket om omständigheterna kring den här bilden? Till exempel Donald Trump hade ju nyligen visat bilder från Sydafrika som sades visa de här som han menar då på den omvända rasismen och hur vita då var liksom offer för en attack. Och det visade sig att den bilden var ju taget i ett helt annat sammanhang. Så den dimensionen finns också.
Så vad tror du att den här bilden av kriget är på väg? Ser du en riktning i det här? Kommer glappet att minska eller öka?
Jag tror att alltså, nyhetsmedien, eftersom vi har nu allmänheten, vi alla har tillgång till sociala medier, vi har tillgång från rapportering från plats, från medborgare som skickar ut information och bilder. Och det är ju redaktionerna medvetna om, så jag tror de som jag har pratat med på redaktionerna pratar mycket om trovärdighet faktiskt. Hur gör vi för att visa på att vi är transparenta i vår bevakning? Kan vi vara på plats? Det var en redaktör som sa det. Då kan vi visa mer, för då har vi omständigheterna, vi kan berätta en story kring det och det finns liksom en etik i det. Men, så jag tror att att det finns en medvetenhet om att allmänheten vet mycket mer om vad som pågår än kanske innan det digitala också. Så att, om det kommer förändras, jag vet inte. Forskning har också visat att det här med den här gatekeepen, att redaktioner som Grindvack är ju också, den finns kvar, den har inte försvunnit.
Tack så mycket Maria Nilsson, professor i journalistik vid institutionen för mediestudier på Stockholms universitet. Och din senaste bok heter Visual Journalism and Verification at War. Ja, kanske är det lite extra svårt att se det som är vackert i världen just nu. Kan kulturen hjälpa till där? Vi ska byta ämne här i P1 Kultur nu till teater, för Byteatern i Kalmar sätter upp en interaktiv monologföreställning som heter Allt som är underbart. Det här är en pjäs som handlar om ett ganska tungt ämne. Men huvudrollen är en lång lista med underbarheter. Fantastiska saker som gör livet värt att leva och som Kalmarborna själva har fått vara med och skapa. P1 Kulturs reporter Johanna Olofsson har mött regissören Josefin Ankarberg och skådespelaren Agnes Forstenberg.
Det är den 9 november 1992. Det är mörkt och det är sent. Alla de andra barnen har blivit hämtade för länge sedan. Till slut kommer pappa körandes. Jag tänkte be dig vara pappan, om det går bra.
Okay.
Ja, vad bra. Du kan ta det lugnt, du behöver inte göra så mycket.
Repetitionen av pjäsen Allt som är underbart pågår för fullt när jag anländer till Byteatern som ligger i området Barlastholmen i Kalmar.
Josefin.
Hej Johanna.
Regissör.
Trevligt.
Hej.
Agnes heter jag.
Hej Johanna.
Vad kul. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Regissören Josefin Ankarberg ger skådespelaren Agnes Forstenberg instruktioner.
Mm. Vi tänker nu att din publik, pappan i publiken sitter där då.
Ja.
Och att då,
och inte har en stol bredvid sig.
Nej, exakt, utan Nej. Det sitter folk bredvid.
Jag behöver hämta en.
Du behöver hämta en stol.
Den livsbejakande titeln till trots handlar Allt som är underbart om något så mörkt som vad ett barn till en självmordsbenägen förälder har för överlevnadsmekanismer.
När mamma fick syn på mig på sjukhuset